Från bespottat extremparti i periferin till stark kraft i politikens centrum. Franska nationell samling, Rassemblement National, gör anspråk på den yttersta makten. Men behåller partiet sin ställning oavsett vem som står vid rodret. Det här är Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Du lyssnar på en specialserie av Europapodden om partierna på den yttersta högerkanten som utmanar makten i Europa.
Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés.
Ja, här hör vi en Marine Le Pen på scen framåtlutad mot mikrofonen samtidigt som hon med pekfingret i vädret dunkar in sitt budskap. Ge mig en enda anledning, en enda varför vi ska ha utlänningar på vårt territorium som samarbetar med en totalitär ideologi som vill se att Frankrike dör. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent med oss från Paris. Hallå.
Hej, hej.
Ja, Nationell Samling, det här ytterhögerpartiet. Om du skulle beskriva partiet med en enda mening, vad skulle det bli då?
Det blir en ganska lång mening, okej?
Okay? Okej.
Okay. Det här är ett parti som idag vill vara ett samtida högernationalistiskt parti, städat med ordning som ledord, men som har rötter i en betydligt mer ljusskygg verksamhet som varit rasistiskt, antisemitiskt, med en svaghet för nazistisk rekvisita och med kopplingar till Vichy-regimen och rötter i tiden då redan före andra världskriget.
Om du skulle göra den kortare, hur skulle den låta då?
Ett städat parti med ett skuggigt förflutet. Mm. Eller ett förflutet i skuggorna kanske, av nazismen.
Och i en studio i Göteborg, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej till dig också.
Hej.
Ja, du har ju länge följt det här partiet Nationell Samling. Vad är det med det här partiet som sticker ut, skulle du säga?
Jag skulle säga att en viktig del är det som Cecilia var inne på, nämligen att det har en lång historia och att det har en väldigt stark ideologisk koppling tillbaka till den nationella rörelse och den också fascistiska rörelse som präglade Europa under mellankrigstiden. Jag skulle säga att partiet idag är ett nationalistiskt, auktoritärt och revanschistiskt parti.
Partiet idag är ju ett av Frankrikes största, men ni har ju redan backat bandet lite, men jag tänker att vi ska göra det lite till.
Det är 70-tal i Frankrike och Jean-Marie Le Pen är orolig för framtiden. Besvikelsen över Algeriets självständighet och känslan av att Frankrike tappat sin forna glans som respekterad maktspelare i världen gror i honom. Tillsammans med personer från den politiska extremhögern grundar han Nationella fronten 1972 och under parollen fransk prioritet driver de en linje om totalstopp för invandring, dödsstraffets återinförande och ett kraftigt motstånd mot EU. Retoriken är ofta rasistisk. Le Pen säger att han tror på rasernas ojämlikhet och kallar nazisternas gaskamrar för en detalj i historien.
Ne dit pas que les chambres à gaz n'ont pas existé.
Uttalandena leder till flera fällande domar för bland annat hets mot folkgrupp och förnekande av förintelsen. Han blir en belastning för partiet och utesluts 2015 då dottern Marine Le Pen tar över som partiledare. Marine kastar ut de mest högerextrema anhängarna och ändrar partiets framtoning. Under det nya namnet Nationell Samling lockar partiet väljare med en nationalistisk agenda och luften om en hård invandringspolitik. Partiet växer och i parlamentsvalet 2024 kan man Nationell Samling, som nu också leds av den unge Europaparlamentarikern Jordan Bardella, hem 32% av rösterna.
Marine Le Pen, tidigare partiledare, idag ledare för partiets grupp i nationalförsamlingen. Och bredvid sig har hon alltså sin kronprins, den 30-årige partiledaren Jordan Bardella. Cecilia, dynamiken mellan det här paret, alltså ser man på dem så känns det lite som mor och son, men hur skulle du beskriva det?
Ja, men det beskrivs faktiskt ofta som lite den dynamiken som mellan mor och son. Där Marine Le Pen 2017 tror jag var, eller om det var året tidigare, på ett möte i Parisförorten Nanterre ser den här unge talangen då i en lite liksom för stor kostym, men hon ser glöden i hans ögon och närmar sig honom. Jordan Bardella passar så bra in i det här konceptet. Han kommer från förorten Saint-Denis. Han har en pappa med algeriska rötter, en mamma med italienska rötter, och han brinner för det här ytterhögerpartiet som han ju då har nästan gått rakt in i från att han slutade gymnasiet. Alltså, Jordan Bardella har ingen annan erfarenhet i livet egentligen än grundskola, gymnasium och sen politiken. Så att hon tar sig an honom, och liksom här banden blir också lite extra tajta genom att Jordan Bardella inleder relationer med kvinnor i Marine Le Pens närhet. Hur som helst, hon tar sig an honom och ser till att han klär sig bättre, han medietränas, och lägger ner massa pengar på hans medieträning så att han kommer ut som den här produkten som han faktiskt delvis är idag. Otroligt skicklig i att hantera medier och speciellt sociala medier, och de rör sig väldigt ofta så här sida vid sida som ett elegant par med en liten generationsskillnad.
Även om Bardella formats av Marine Le Pen, som du säger, så verkar det som att han visste väldigt tidigt vad han ville. För så här beskriver journalisten och författaren Fanny Härjestam sitt första möte med en ung Bardella.
Jag tog rygg på honom en morgon. Det var inte så mycket folk ute än. Det var en frukt- och grönsaksmarknad. Han delade ut flygblad och liksom presenterade sina argument och liksom berättade vem han var och liksom tryckte såklart på att han var från kvarteret. Han var målmedveten, han var väldigt artig. Jag skulle inte säga att han var en särskilt varm typ, men han var liksom korrekt.
Vad minns du mest av honom?
Ja, men den här ihärdigheten. Alltså trots att han liksom var ingen, om man kan säga så. Liksom att han var inget namn än, men betedde sig lite som om han var ett namn.
En självsäker ung Bardella där. Men du, Cecilia, har också träffat honom på olika partimöten. Ja, men där han mer eller mindre tas emot som en rockstjärna.
Ja, jag var på ett sånt här, alltså Rassemblement National har varje höst ett slags uppstartsmöte inför det politiska året, slags, som påminner väldigt mycket om så här amerikansk political rally med börja med diskomusik och food trucks, och sen så småningom så avslutas det med då ganska eldiga tal. Och när då Bardella kommer in, alltså det är ett dån av de här personerna, tusentals människorna som står och hyllar honom när han närmar sig scenen, och ett hav av trikolorer. Det är så öronbedövande hur han liksom tas emot. Han är mycket, mycket populär.
Merci, mes amis.
Det som jag reagerade för när jag var där i Bordeaux, det var att Bardella, när han väl står där så 13-14 minuter in i talet, så börjar han ta av sig kavajen för han tycker att det är lite varmt. Aha. Och rulla upp skjortärmarna, och det går som ett sus genom publiken. Och sen så småningom när han står där och lite flörtar och ler, så börjar människor runt mig skrika: ta av dig skjortan, ta av dig skjortan. Jag bara, vad är det här för någonting? Och han bara, ja, ni är så förutsägbara, svarar han publiken. Så det finns ju någon sån här väldigt, å ena sidan är han den här toppledaren med viss distans, och å andra sidan så är han så mycket ett du med alla och lite den här sköna killen som man vill vara med.
Alltså Marie, hur seriöst tycker du det känns när publiken står och hojtar ta av dig skjortan till en partiledare?
Det kan nog förekomma många olika saker på politiska möten, men det är klart att alltså, vi ser ju att de här partierna personaliserar politiken väldigt mycket. Alltså, det är väldigt viktigt med så att säga, ansiktet och vem man är och hur man ter sig. Och framförallt har ju sociala medier då gett utrymme för så att säga, en persona som man då kan marknadsföra på olika sätt. Så att de här partierna har varit föregångare i det. Det gör många andra partier idag också. också. Men jag skulle säga att det är här som det här som det börjar.
Menar du att de här ytterhögerpartierna är föregångare just det här?
De har också alltid varit, under decennier också varit liksom snabba teknikadapters. Alltså de är snabba med att ta till sig nya mediala kanaler, att utveckla nya sätt att möta sina sympatisörer.
Mm. Men om Bardella här är påläggskalven som man då vill se utan skjorta, Marie, vem är då Marine Le Pen för partiet idag?
Ja, Cecilia var ju inne på det här med mor och son, och det finns ju en slags politisk klan här när det gäller familjen Le Pen då. Och på något sätt så försöker väl hon att, så att säga, adoptera honom som, så att säga, fortsättningen på den familjekonstellationen. Men man brukar ju säga att en generation bygger upp, en generation förvaltar och den tredje river ner. Så att, frågan är väl om Bardella kommer att klara av att hålla ihop partiet, så att säga, på sikt. Mm. För Marine Le Pen är ju fortfarande, hon vill ju bli president, och det är ju då en fråga om det kommer att vara möjligt, men hon vill ju, så att säga, bli på det sättet, höja sig över partiet och bli, så att säga, den stora symbolen för den franska nationalismen.
Vi ska återkomma till det där med framtiden för partiet. Men vem är det då som dras till det här radarparet Marine och Jordan Bardella? Cecilia, vem skulle du säga, vem är den typiska nationellsamlingröstaren?
Ja, de blir ju allt fler, ska jag säga. Dels är det de gamla RN-väljarna som fortfarande till stor del, eller de gamla Front National-väljarna menar jag, som till stor del är stödjepartiet. De har jag träffat på partimöten. Sen så är det allt fler unga, som sagt. Jordan Bardella har just varit en magnet för unga. Jag kan berätta, när jag var i Marseille precis före kommunalvalen och gick runt på gatorna där ju Nationell Samling blivit väldigt starka och vuxit väldigt mycket, då pratade med en ung judisk man som kom ut från kosherbutiken med en påse, och han sa att nej, men han kommer rösta på ytterhögern och RN, för att de är ju inte, som han uttryckte sig, så extrema längre.
La question la plus importante à Marseille, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les gens puissent circuler librement et safe.
Och han var så trött på det som han kallade för småkriminaliteten i Marseille och ville ha mer ordning. Han sa att Marseilleborna respekterar inte ens gamla människor längre. Så han går in i det här narrativet som finns, som handlar om säkerhet för den vanliga medborgaren, som är en av Nationell Samlings gamla paroller. Men sen så är det ju faktiskt också de som har varit trogna partiet i decennier och som lite mer öppet är rasistiska, som jag också har pratat med.
Och de här nya, vem är nya väljarna? Vem är de då? De nya unga?
Ja, men det är som den här unge judiske mannen i 30-årsåldern. Alltså det är väl ofta, när man träffar dem, jag kan ju inte göra en heltäckande bild, men de är ofta rätt välklädda, pluggar. De unga tjejer som säger att de känner sig hotade när de går ut på gatan. Unga män, alla ser ändå rätt prydliga ut. Det är inte så här, alltså man har skillnaden när man går på extremvänster evenemang. Där är det ju verkligen palestinaflaggor och trasiga jeans och skinnpaj. Det är som och här är det ordning och reda, välklätt, välkammat. Och kanske inte alltid jättevälformulerat, men väldigt prydligt yttre tycker jag ofta att det är.
Marie, vill du tillägga något där? Vem är den typiska röstaren här?
Detta är ju den nya högern. Alltså den, så att säga, vanliga högern, den moderata högern, man kan kalla den olika saker. Den faller ju samman. Den splittras, den försvagas, den fragmentiseras. Och de här partierna, i det här fallet då i Frankrike, Rassemblement National, framstår ju mer och mer som den starka högerkraften. Och drar ju då naturligtvis till sig också personer som, så att säga, för ett par decennier sedan naturligt hade röstat på ett konservativt eller ett klassiskt högerparti. Idag röstar man då på Rassemblement National.
Det som Marie säger är ju intressant, för just i kommunalvalet här under våren 2026 så tar Rassemblement National framför allt väljare från de vanliga högerpartierna. Det var jättetydligt i till exempel Marseille, där det vanliga högerpartiet är gick ut ur det här valet otroligt försvagat. Mm. Så att det verkar som att de allt mer tar väljare därifrån än från, som det var tidigare, kanske andra missnöjesväljare på lite olika politiska kanter.
Men ni har ju varit inne på det är trygghet, säkerhet, migration är stora frågor här. Men vad är det de här väljarna vill se för Frankrike genom att rösta på Nationell Samling?
Men det är ju en väldigt nostalgisk bild av Frankrike. Någon bild av ett Frankrike som hyllar de franska värderingarna och där man då demoniserar de invånarna och medborgarna som inte är födda. Speciellt då demoniserar man de medborgarna som är från Afrika, skulle jag säga. För att det är ju också väldigt vanligt när man pratar med väljare, som jag har pratat med, att de kan ju också ha invandrarbakgrund, men då är det Italien och Polen, och så börjar de förklara sig att det inte är de invandrarna som de är emot, utan det är ju andra. Och det är ju, finns ju, ska man ju också säga, i Frankrikes problem med en radikal islamisering. Så att alltså många kanske bor ganska nära de här islamistiska kvarteren där det finns en väldigt radikal, alltså religiös rörelse. Och det är klart att de reagerar mot det.
Vad tänker du, Marie? Vad är det väljarna vill ha för liv genom det här partiet?
Jag kan instämma med det Cecilia säger och kanske fördjupa just den här frågan om synen på religion. Frankrike har ju en lång tradition av så kallad laïcité, det vill säga att man, staten ska förhålla sig helt neutral eller till och med avståndstagande till alla former av religiöst utövande. Och det är en väldigt viktig fråga. Det ingår så att säga i den franska värderingsverktygslådan. Och här finns ju då en mobilisering kring just islam mot olika uttryck för islamisering och islams så att säga, manifesta uttryck.
Alltså, partiet har ju också, som vi har varit inne på, genomgått en stor tvätt, eller man ska säga, under Marine Le Pens ledarskap. Det var ut med pappa Le Pen, byta namn, mildare retorik. Men hur pass rumsrena är det här partiet idag, skulle du säga, Marie?
Ja, det är lite tveksamt om de är så värst rumsrena. Det dyker ju upp saker och ting hela tiden i Dunkerque upptäckte man att man hade en kandidat från L'Action Française som är en katolsk, närmast fascistisk, nationalistisk organisation på listorna, vilket inte var populärt. Alltså det finns hela tiden den här typen av saker som dyker upp och så här, om man har nazistiska minnessaker i garderoben och så. Så att det finns en rumsrena på ytan, precis som Cecilia var inne på, en väldigt polerad yta, en väldigt pragmatisk i den meningen hållning i så att säga, parlamentet, att man går in i politiken på rätt sätt.
Men hur förhåller sig andra etablerade partier då till Nationell Samling, som ju här tydligt är en kraft som man inte längre kan ignorera? Vad säger du, Marie?
Ja, vi var ju inne på det här just med republikanerna, alltså den moderata högern som ju har splittrats, kan man säga, över hur man ska förhålla sig till dem. Och på lokal nivå är det kanske en sak, för där finns det andra typer av lojaliteter. Men om man tittar på nationell nivå, så även när Front National var Front National och nu är det Rassemblement National, så har ju den frågan varit central hela tiden. Men det har ju framför allt då varit ett motstånd från vänster. Men nu ser vi ju hur centerhögern pulveriseras i relation till det här partiet. Och har väldigt svårt att förhålla sig. Man tar avstånd, men man vill inte liera sig med vänstern. Det bildas nya fraktioner och nya partigrupperingar och folk lämnar och så. Så att det är framför allt ett problem för centerhögerrörelserna.
Om vi då flyttar fokus från Frankrike till kontinenten och Bryssel. Jordan Bardella är ju Europaparlamentariker.
Merci monsieur le président, madame la vice-présidente. Ce qui se joue aujourd'hui.
Men man kan väl ändå säga att han inte är riktigt ett fan av EU, eller hur skulle du beskriva honom i sammanhanget, Cecilia?
Nej, det här är ju ett parti som i grunden är fientligt inställt till EU, men som har använt EU för sina egna intressen väldigt mycket. Och om man det jag har läst hur man har granskat Bardellas aktivitet i EU, så är han ju ofta inte särskilt närvarande i Europaparlamentet. Han är väldigt strategisk med hur han röstar. Det stämmer inte alltid med den offentliga versionen som han har när han sen framträder framför tv-kamerorna.
Marie, i Europaparlamentet så är ju Bardella ordförande för den här gruppen Patrioter för Europa. En grupp där högernationalistiska och EU-skeptiska partier mer eller mindre krokar arm. Hur arbetar den här partigruppen i parlamentet? Vad har de för påverkan?
De är ju tredje största grupp och de har ju på det sättet ett inflytande. Då det finns ju en diskussion där man ibland närmar sig då den stora konservativa gruppen EPP-partiet i vissa frågor. Men i och med att de här partierna är splittrade på tre olika partigrupper så kan de inte riktigt nyttja den kraft som de skulle ha haft om de hade varit i en gemensam grupp. Samtidigt så tror jag att alltså han är, eller partiet och gruppen är skeptisk till EU, ja. Men det finns också nu en, tycker jag, ganska tydlig rörelse där man tänker sig att i och med att de här partierna har ganska stora framgångar och det är många val framför, så finns det liksom en möjlighet att man kan så att säga, ta över EU. Alltså att ambitionen är att ta över EU och göra EU till det som man själv vill, så att säga, minska alla former av federala inslag, att minska det överstatliga och liksom vrida makten ur den moderata högern och vänster och liberalas händer. Så att jag tror att det är lite en annan strategi nu, och det är den här gruppen ett exempel på, skulle jag säga.
Men det här nya EU som du då pratar om, Marie, som man vill se, hur skulle det kunna se ut?
Och där tänker jag ju mig att det finns ju ett antal partier, och den här gruppen är ju då den största, även om den av de tre grupper som rymmer extremhöga partier. Och den här gruppen domineras ju av det franska partiet. Det är ju Frankrike som dominerar i den här gruppen. De andra domineras av Tyskland respektive Italien. Och jag skulle säga att det är just den här idén om att påverka de andra, att liksom med hjälp av EU som hävstång påverka, underlätta och främja motsvarande värderingar och uppfattningar även i andra länder. Och det är inte så då att man har ett samarbete, men man stöttar varandra, man besöker varandras valmöten när det är läge för det, men det finns en, att säga, gemensam idé om att man kan stärka varandra i vars och ens land i till exempel vid val då.
Bardella kör då lite sitt eget race i Europaparlamentet, låter det som, och leder partiet på hemmaplan. Men parhästen Marine Le Pen, hennes framtid är faktiskt osäker. När vi spelar in det här avsnittet för Europapoddens sommarserie så är det en rättsprocess som pågår. Den är inte avgjord än. En rättsprocess där just Marine Le Pen har huvudrollen.
Last year, French court convicted Le Pen and 11 National Rally officials of misusing EU funds. She was handed a prison sentence, fined and banned from standing for public office for 5 years.
Cecilia, Marine Le Pens dröm om att bli president kan ju vara ett minne blott. Kan du inte ta med oss genom det här debaclet?
Marine Le Pen, när partiet växte i EU, såg till att komma överens med de som stod där närmast om att de här pengarna som man fick för att anställa assistenter till EU-parlamentarikerna, de pengarna skulle istället användas inne i partiarbetet i Frankrike. Partiet hade en jättedålig ekonomi då. Och så att det fanns inga partiassistenter i Bryssel, utan de satt och jobbade aktivt i Frankrike, vilket också går emot EUs förordningar. Det här uppdagades så småningom och är då en av de stora politiska korruptionsskandalerna i Frankrike senare år. Och Det har ju redan varit ett domslut i första instans där Marine Le Pen blev dömd till både fängelse, höga böter och, som det heter, ovalbarhet till politiska poster med omedelbar verkan i 5 år. Det innebär alltså att hon då inte kunde ställa upp i presidentvalet. Svaret från, och det var även många fler som påverkades partiet, var ett 20-tal personer där handlade om, men hon var ju ledaren, hjärnan bakom det här, ansåg då domarna. Sen har det varit en rättegång till. Och där väntas det då, när vi spelar in det här, på domslutet. Och det Marine Le Pen har sagt själv, att det som är att oavsett vad som händer, nu verkar det som att de har lättat lite grann på den här frågan om ovalbarhet, att den kan skjutas i framtiden, att hon under tiden kan bli vald. Men hon har ju ett fängelsestraff över sig också.
Si, vous imaginez bien que si la cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bras électronique, je pourrais pas faire campagne.
Och om hon inte blir frikänd från fängelsestraffet, så säger hon, det går inte att ta en presidentkampanj med fotboja. Nu var det för första gången hon lite tydligare har sagt att då backar hon i sådana fall. Men det vet vi ju inte riktigt än, när vi spelar in.
Trots domslut så verkar det ju som många fransmän ändå väljer att se mellan fingrarna här och ändå stötta partiet. Hur ska man förklara det?
Jag tror att för Marine Le Pen, som också lever väldigt högt på det här att vara folkets representant mot eliterna, så kanske det här skadar lite mer ändå. Det är en så att säga fläck som är lite svår att tvätta bort.
Men framtiden då, med tanke på det här, det sägs ju att Nationell Samling är en rejäl utmanare för presidentposten. Är de det trots det här?
Jag tror att det fortfarande är svårt med en person då som inte har den lyskraft som trots allt familjen Le Pen har. Att Bardella utan skjorta i all ära, men det appellerar till sympatisörerna och en viss grupp kring honom, och det är inte alls uteslutet att gå till andra omgången, men jag tror att då kommer också den gemensamma fronten mot Nationell Samling att mobilisera en kandidat som har större möjligheter att slå Bardella.
Cecilia, vad tänker du då om presidentvalskampanjen nästa år och Nationell Samling?
Nej, jag tror inte heller att Jordan Bardella kommer att klara det utan Marine Le Pen. Jag tror dock att hon kommer ju, om det nu blir så att hon inte kan ställa upp, så kommer hon vara en skugga bakom honom och försöka stötta upp och hjälpa honom så mycket hon kan. Men det som många säger här i Frankrike i politiska diskussioner och analyser, det är att Bardella har ingen större erfarenhet av politiska debatter på den nivån. Alltså det här verkligen hamnar i en presidentvalsdebatt. Och det, många tvekar på att han kommer att klara de debatterna. Han är som sagt skicklig i med. Men samtidigt så har han som en uppsättning av färdiga svar. Och om han tvingas ut utanför den här uppsättningen av färdiga svar, så är han oftast mållös, skulle jag säga. Då vet han inte riktigt vad han ska säga. Och om han då hamnar i debatten med väldigt erfarna franska politiker, är ju risk att han trängs ut där på sidan och inte riktigt kan hantera det. Sen vill jag lägga till en sak till, och det tycker jag var intressant nu. Nu ska man kanske inte jämföra kommunalvalet med presidentvalet, men man såg ju till exempel då i Marseille, där då Rassemblement National gjorde ett väldigt bra val i första omgången, att sen när det verkligen gällde, då slöt väljarna upp bakom socialistpartiet i väldigt hög grad, så de gjorde ett starkt val till slut, även om Rassemblement National förstås gick framåt. Så att det just det här att när det sen kommer till den andra omgången, man säger första omgången, då röstar många med hjärtat vad de egentligen vill ha, andra omgången, då börjar fransmännen tänka mycket mer taktiskt.
Frankrikes Nationell Samling står i centrum i det här avsnittet av Europapoddens sommarserie, där vi följer hur ytterhögerpartier ritar om det europeiska partilandskapet och gör anspråk på den yttersta makten. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Cecilia Blomberg, Sydeuropa, korrespondent på plats i Paris, producent var Jon Jeppsson, tekniker Brady Xavier och jag heter Katarina Spore Gustafsson.